arbetade i Sandby prästgård, för jag gjorde diverse arbeten i kring, så sa kyrkoherden Henriksson till mig att ta och hugg ner här med stången, Larsen, så får vi se vad det är för någonting. Och nu har det ju alltid gått en sägen om att det fanns en gång under Sandby prästgård, men vad den mynnar ut, det vet ingen. Men jag högg till med järnspettet, och som jag högg till så höll jag inte i tillräckligt, utan det ramlade ner för mig, för det var tomt inunder. Och då sa kyrkoherden att vi bryr oss inte om att göra något mer, för då kan hela huset ramla kull. Det sa han ju förstås, för han var inte intresserad av fornlämningar, han. Men jag gjorde så mycket så jag grävde undan och fick upp en handgjord stor tegelsten, mycket större än nuvarande tegel är. Och sen när det gjorde i ordning under byggningen och skulle lägga in det där värmelementet, då hittade ju det där återigen, den där källan vad det nu var. Men det grävde aldrig till botten, så ingen fick reda på vad det fanns. Och dåligt murat var det runt om. Och rund var den, så det var ingen fyrkantig håla, utan precis runt bara uppstaplat sten. Sandby är nog en åt det äldst på trakten, tack vare de källor som ligger öster om byn. Det aldrig fryser dem och aldrig torkar dem ur. Och där är, man kan se lämningar efter fördämningar, så det har dämmat upp vattnet för fiskets skull. Så det har nog varit gott om fisk i den här dyen öster om byn. Och Sandby äger det största trädet som finns här på trakten kring. Det mäter 5 meter och centimeter är till. Hur högt det är, det kan inte jag mäta, men det är höjd som får slå. Och bebyggelsen är gammal här, för det är att man kan räken 3 olika perioder ifrån forntiden med och forntiden, och så var det en gång jag gick norr om byn, och då var det så märkvärdigt, jag stack ut ett ben ur kanten ur en häll eller ett dik där, och jag drog fram det där revbenet och det var så fint. Och då tog jag hem och tvättade det, och det var inristet 3 olika sorters flätningar på det ifrån vikingatiden. Och det där benet tog jag med och hade på utställningen i Borgholm. Och landsfiskalen i Mörbylånga kom till mig och frågade om det var till salu. Nej, det är det inte, så jag, det ska in på Kalmar slott. Ja, mig veteligt så har det inte hittats men ett sådant förut på Öland, och det var sönderbrutet, men det här är fullkomligt helt. Det är utställningens äldsta föremål, det kan jag garantera, sa han. Och efter utställningens slut och jag kom hem, så lämnade jag in det till Kalmar museum, och där finns det väl troligen kvar ännu. Och så var jag och grävde rent där jag hittade det där benet, och då var det en avfallshög, och i den där avfallshögen där hittade jag djurhuven och fågelhuven och djurben och bland allt annat så hittade jag en liten flintkniv, en sån där skavkniv det kallar, vilket visade att det var från den tiden. Och där ligger ett skelett i kanten. Huvudet ramlade fram för en tid sedan, men det fick vi gräva ner igen. Men själv skelettet ligger ju under det kvar ännu. Och vad som finns där, det det vet vi ju inte. Så var jag med om och det blev frågan om här att det skulle ha sten till vägen. Och då frågade grannen till mig om det fick ta de stenrörelser som låg ner på hans lott. Ja, det fick det med förbehåll att om det var några fornlämningar i under, då fick det lov att sluta upp med ens. Och så skulle jag se till hur det inte var. När det hade tagit in den lösa stenen, då var det en stor stenring med rund sten inunder där. Och då anmälde jag det in till Riksantikvariens ombud, intendent Hovren i Kalmar. Och han kom och tittade på det, men den där dagen då regnade det totalt så vi kunde inte göra någonting. Och sen hade han inte tid att komma, utan han överlåtade det där åt mig. Och jag fick göra undersökning så gott jag kunde. Och jag hade såll och jag sålde det. Och den där hällkistan som ligger inne i den där gravringen, hon är inte åt att resta flisor utan åt att kalkstensblock på en halv meter storlek, tjocklek runt om. Sådana stora block ligger till kista där. Det är den enda jag har varit med om med så stora block. Nogå, jag hade ett såll och såller den där gravhögen. Och jag hittade pärlor så stora som valnötter och små pärlor. Och jag hittade bronsföremål och jag hittade en nål åt brons, ja. Och ett litet föremål åt järn, en liten flisa bara. Och så hittade jag utav silver hittade jag ett lite fint föremål med beläggning med emalj. Och så hittade jag en del fragment utav rent guld och en liten fin guldblomma. Så, och så en bit utav ett kärl som det har väl haft mat i. Men inget människoben hittades, men en massa utav hästben fanns det. Och så det bevisar att graven var ju utplundrad förut. Och så det var ingenting åter stort föremål att få. Men alla de där sakerna de plockade jag ihop och reste in till doktor Hovren med. Och så sa han, det var en verkligt rik gravhög det där, sa han. Man brukar sällan hitta någonting i dem. Så jag blev riktigt glad för det. Men så kom det en docent Hellman, eller vad, docent eller Emanuelsson, vad han nu var, ifrån Stockholm. Och han kom ner så sa han, nu ska vi sålla igenom den där gravhögen igen, Larsen, sa han. Ja, det ska vara roligt, sa jag. Och vi sållade och hittade ingenting, men rätt vad det var så sa jag, men nu har jag hittat någonting. I alla fall, då fick jag en liten pärla i sållet, en liten pärla utav, det kallade för guldglas. Det skimrade så vackert. Ja, vi höll på och sålla och rätt vad det var så sa jag, den där amnuensen, nu är det min tur då, sa han, nu har jag hittat någonting. Då hittade han en vit pärla. Så sa jag, den där kan väl inte vara något värde. Jo, kanske flera hundra, sa han. Det är en mycket värdefull sak. Och han bodde inne i granngården hos mig där, som var ägare till den där jorden. Men han ville inte låta frun i huset se pärlan en gång, sa jag. Det fick hon inte. Men gravhögen är i ordning gjord igen och alla hällarna ligger kvar nere och ringen ligger kvar nere omkring och det har jämnat ut gravhögen så det går att köra med nutidens redskap över den och så får den vara. Och sen har vi ju inom Sandby socken här, vi har totalt fullt med fornlämningar av olika slag. Vi grävde ut en gravring när det skulle reta vägen. Och i den där gravringen, han var bara halv. Det fanns 2 helkister och 5 brandgravar i den lilla ringen. Och det bevisar att det var olika perioder, för det var en helkista med släta stora hällar och en helkista med spetsiga hällar, sågtänder stod upp och ner runt om. Och det har ju varit sin tidsperiod de där, och brandgravarna har ju sin period. Så här hade vi ett ställe öster om där vi skulle ta upp grus till att grusa vägen med. Och då var det en nuvarande antikvarie var det och tittade på det, och då stod det en flisa ovan jorden. Och så sa han, här är ju mer, sa han, och så gick han till 2 små delder som var i jorden och markerade med. Och sen när det skulle gräva ut om det, så tog han den, det låg nordost, sydväst, då tog han den längst liggande norrut först. Och det var, när det grävde upp, det var det ett kvinnoskelett med ett litet barn vid sidan. Och det låg med huvudet norrut. Sen skulle han ta nästa. Och det var också ingenting vid, annat än bara ett skelett. Men det märkvärdiga var att han låg med huvudet åt söder istället. Sen kom den där hällkistan som stod med en sten över jorden. När vi grävde rent där, då var det en tredubbel hällkista med sågade tänder inne i och släta flisor utom och så ett litet lock pålagt. Och då sa han, det här ska väl bli riktig söndag och få öppna det här. Och jag var så nyfiken, det var så kallt den där dagen, men jag kunde inte ut, jag var med i det i alla fall. Och när vi började gräva så förstod vi ju att den var plundrad förut. Och inte en sak hittades i den kistan heller, annat än några människoben hoplockade i en hög vid fötterna. Och så en del klor efter en hund, så det har hunden varit med i den graven. Och för övrigt så har vi ju grävt upp mycket här utåt, men så har vi ju rakt öster därifrån. Där har vi ju den underbart vackra borgen, vilket är roligt att ha, för det är inte så många byar som äger en borg inom sina gränser. Och den där borgen, den är verkligen väl bevarad, trots det att den blev nedbruten utav en bonde som fick hålla sig och göra precis som han ville, tror jag. Den bröt ner och sålde sten till Fröslunda byalag när det hängnade sin mark emot Sandby. Och sen efter det så bröt han ner undan för undan och hängnade sin mark med. Och det syns på stenmurarna runt borgen att stenen är tagen i borgen, och det är stora kraftiga stenar. Men inom borgen kan man ännu se husgrunder och märken efter en brunn. Men i det är inte så länge sen det var en gumma som kom berätta att hennes far hade talat om när hakarna satt i infarten till borgen på bägge sidor, en norr och en söder, och så var det en liten ingång mot havet. Men allt har gått ut i sin förvandling, och det där överväxt nu börjar på vara. Men så ute i sjön där ligger en stor rund hall som det säger att båtarna har varit bundna i, vikingabåtarna. Och det kan nog ha sin riktighet för all del. Och så går det ju en sägen om Sanna och Gårde, som var döttrar till en som bodde i Sandbyborg. Hur mycket sanning som är i det, det vet jag inte. Men Gårdby ska ju upptecknas efter Gårde och Sandby efter Sanna. Och Sanna, hon hade den idén att hon skulle med sin far ut på härnadståg. Och Gårde, hon blev hemma och hade en stor gård i Gårdby. Och det finns verkligen lämningar efter en jättegård i Gårdby ännu. Men så blev den där Sanna hennes far, han blev nedgjord på något sätt ute. Så hon kom hem ensam till slut och hade ingen. Men då gifte hon sig med en slav hemma i borgen. Så för mel och segnen åtminstone. Och sen uppe i ett ställe som heter Kullhorven. Det arbetade jag när jag tjänte dräng. Och när jag gick där och härvade med ett par oxar och en järnhärv, så var det någonting som glömde till i härvan, och jag stannade och tog reda på det. Och då var det en spiral, en glänsande fin spiral, men jag trodde ju att det var mässing, vilket det ju inte var, för mässingen den blev ju grön när den ligger i jorden. Men den där var skinande blank, så det var naturligtvis en guldspiral. Och bonden gick där med, och han kom, så sa han, den där den tar jag vara på, sa han. Och sen dess har jag aldrig sett någonting av den. Den var borta helt och hållet. Det var nog en värdefull sak, det förstår jag. Men så tjänte jag i samma ställe året efter, men då hade jag bytt, så det var en ny bonde. Och då hittade vi en rund, precis som en tratt, men inget hål i. Det har nog varit en buckla på en sköld. Och så hittade vi ett hopvikt svärd, vilket vi inte förstod, utan vi sa det var en hopknycklad gammal lie. Men det var det ju inte, utan det var ett svärd, för så knycklade vi ihop svärden när den ska ha det med sig som ska begravas. Och när jag ärgit nere i Kullhorven där, så var det på ett ställe som var så stenigt, och så kunde jag rita lite och så kom jag på en stenrad igen. Och det var en husgrund ifrån vikingatiden, för på den husgrunden är hittat ett bryne ifrån Egypten. Det var grön sandsten. Och så var det hittat en låstobb åt en mässing. Och så en sån där kvarn som det här en kula i rullor när det skulle mala seden. Allt på ett ställe. Så det var ifrån själva husgrunden där det var taget alltihop. Sen lite längre norr på lotten, där finns en kista som man inte kan leta reda på nu. Men bonden gick och plöjde, och när han gick och plöjde så fick han plogen under hällen som var till lock, och han tog upp den, och då fanns det ingen jord i den där hällkistan, men väl ett skelett, och ett skelett utav en hund som låg vid fötterna. Men han slog sönder sidostenarna och så la han över den andra flisan, och nu kan ingen ta reda på vad den är för det att nu ligger den så djupt. Och så var det ett par små pojkar som skulle gå ut en dag när det hade blåst riktigt hårt och se om de hittade någonting. Och den minsta åt pojka, han hittade ett litet spänne åt rent romersk guld, så stort som en tvåörings storlek. Och så var det sirat med ränder tvärs över, hugget runt det hela. Så han fick 60 kronor för det till en kostym när han skulle konfirmeras. Och en morbror till honom, han gick och plöjde på en lott. Och som han gick och plöjde så fick han upp två fina bronsvärd på plogen. Och det här inga hullingar hade, men inga träskaft på det, utan det var borta. Men det var så fina som det skulle ha varit smidda i gård. Och jag tror att han fick 500 kronor för dem. De ska ligga upp i Stockholm någonstans. Det är mycket hittat inom Sandby by. Den är väldigt rik på fornlämningar. Och bort i Sandby mark, det finns ett ställe som det kallar för tjocksten. Det är någonting ifrån den tiden då havet gick upp och förde is och sten med sig. Det är så tätt som man kan knappast gå emellan. Det ligger i södra märken. Och där är mycket inom Sandby som jag inte kan räkna upp en gång. Och så var det en som skulle lägga in en vattenledning här upp på sin gå. Och en slaskledning skulle han lägga ut på samma ställe. Och när han grävde så kom han ut med kanten på en hällkista. Och han grävde och han grävde. Och när han kom längre ner så träffade han en hällkista till i samma linje. Och han grävde och han träffade en hällkista till i samma linje. Tre hällkistor efter varandra. Och han kom ner till mig och sa, ska vi anmäla det? Nej, det ska vi inte göra, sa jag, för du har inte gjort något fel med det, utan det förstår ni i jorden. Och vi lägger över det igen. För det att de är fyllda med sönderslagen sten och murbruk och sådant, så det har troligen varit upp förut. Och nu gör du ingenting, utan du bara lägger över det ändå, sa jag, så det gör ingenting. Så det ligger kvar nere i jorden. Och där är så mycket... mycket hittat så, ja, små pengar och knappar och allt kan man hitta och nålar och spännen. Och jag hittade själv ett litet spänne en gång när vi var ute i Bitterna. Men jag lämnade in det till Kalmar slott, för det har jag mycket ligger inlämnat under mitt namn.
Ja, här är ett stort stenrös som ligger upp på Alvord sydväst om byn. Och där ligger ett stort gravfält med många olika gravmonument. Och så är det en stor kalkhäll upprest. Men det är en bäck, den kallar jag för Vålbötsbäcken. Det kommer så det att det var upprest en vågkas, som du sa. Och vålböt, det kommer sig av vaktbål eller vårdbål. Och då sa folk alltid, du står där och hejrar som ett vålböt. Och det är detsamma som vårkasen. Det är bronsåldersrösen här, det är rysligt ont om på den här trakten, för det finns inga som det står med än de här väg. Och sen är det en hoppa och små, men det kommer ju från sena tidsålder en del, och en del är tidiga. De som har rund kul mitt på gravröset, det räknas med att de är från tiden vid Kristi födelse. Så de är ju inte så gammal. Och här inom Sandby här har vi så rysligt mång. Det är mång som skogen växer över nu, men det är gott att de är skyddade. Och så har vi är ensamma om här på trakten till ha som det 1700-tals fliser. Talade om. Men det var visst redan på 1500-talet som påbudet kom att det skulle skaffas som den ny. Och de blev uppsatt nu. De här fyrkantiga stenstolpar eller vägvisare efter om det är sen. Men vi har här inom Sandby socken har vi två redig och en, om vi kan kalla för vägvisor. Och sen när det skulle flytt in åt de där fyrkantiga stenstolpar när det rätade upp vägen, så hittade det en sonnerslöj, en 1700-tals flisa inne i det. Och den flisaren försökte jag få upp undan med. Men då sa de, ja, den är väl så väl i behåll när den ligger inmurad i murstocken, så den kan gott vara det. Men det var det roliga med den att den var huggen. Det, om vi ser uthuggen för ora låg på, och där stod en mil, men yt var upp och ner. Och så har vi här norr om Sandby, där står två flisor. Och på den en där står till Ottenby, 4 mil. Men det är också inhugget. Och så den som står jämte, där står 1 mil. Och där står med y, 1 mil. Och det är också så där upphöjd bokstäver. Men så står det en på Sängårdsborg som är från samma tidsålder, men det är bara inhuggen OI. Jag vet inte precis vad det står på den, men vi är väl ensamma om i alla fall på hela Öland till att ha så många inom socknen. Och den här byn här i har varit en stor by. Det har varit 10 bondgårdar. Och de är ju några ögårdar nu. Och en stor malm var det. Men det finns ingenting kvar och knappt. Och då det heller, det förintes ju och förminskas undan för undan och tas bort. För det där små platserna, det kan ingen bo i, för det har ingenting att försörja sig med. För så här är ju sjöbruket. Då, när din herre och annat att ta sig på, så var det till hängna och silgarn och växla och gå åt sjön och se om du fick lite sill och lite fisk. Så då lever det på det och så potater. Det var ju för det mest sill och potater på morgonen och hel dagar förresten, och så sur mjölk och en spekfläskbit till middag. Och igår hade det, vi hade här i Sandby hade vi en norrandjans och en söandjans. Den söandjans, det har jag inte en aning om var han kom ifrån, men han gifte sig hit till byn genom det att det var två döttrar till en gubb, och den ena gifte sig med Olas, som det kallas för Sörolf, för han bor här på Sö. Och så var den andra och gifte sig med en som heter Olant. Han kom visst ifrån norr, sen blir den där Olant, tror jag, även han, så väl som Sörolf, han kom ju ifrån norr, sen blir han med. Och så har vi en läs på näst går det. Och han har 2 pojk. Men det rostade sådan så det blev utfattig. Så den ene, Lars Petter, han fick ta värvning. Och tog värvning och kom, så han kom som korporal. Och kom hem och var så katig över det, så rysligt så. Och så den andra brodern, han heter Sven. Han blev gift söderut någonstans. Så, men han dog tidigt och det var 2 flickor i giftet. Men kärringar kallade jag aldrig annat för Svenne. Och flickorna, det var Eva gift med Oskar Fredriksson i Fröslund, och Eva gift med Pell Hållenne i Fröslund. Och döttrar till dem, de finns i gift i norr Kvinnby. De gifte sig med 2 bröder. Och sen kommer Karlgården, som du sa. Han heter Karl, den där som här gården. Han var ifrån Alby. Han arrenderade vid skåren för det att där bodde en skollärare som heter Björkman. Och Björkmans fru, hon hade handel där i norra ändan på Böngninge. Så det här kärnre så rysligt lätt bara tecknade dit med en pås se när gubbar var undan och bytte sig till i 2. Och Berggren, han var skollärare. Här bort på Sängårdsborg och här skolan. Han hade 2 flickor och en pojk. Den där en flicka, det var i som det kallar för fru Zetterberg, och hon var skolkamrat och lekkamrat med min mor, så det var så rysligt god vänner. Och så kom hon till mor en gång och så sa hon: kära Matilda, låt mig få lite råg och bränn till kaffe. Hon söt tid, sa mor. Det kan du väl få till din riksläkting. Det var Johan Andersson i Norr Sandby och det var Tilda Jönsa i Norr Näsby. Och det var Pelnissemma, men det kunde hon inte få en liten råg. Utan hon fick råg, jag ska väl skicka en råg till det som mamma. Och så packade hon en väsk med råg och bröd och smör och fläsk och väskan var så tung. Och jag var inte så gammal, men jag skulle bära den där väskan rätt igenom Kalmar stad och ut till Esplanaden. Och det var ju strängligen förbjudet att ge bort någonting under den tiden. Det var ju ransonerat allting. Och när jag äntligen har strävat upp på tre trappor ut på Esplanaden, så träffade jag då henne och hon blev så ryslig glad. Så sa hon: vad ska jag ge Matilda för det, för hon var så duktig, men jag vet vad jag ska göra. Jag har en klänning som är alldeles ny, den ska Tilda få mig. Och det var en sån där annan som var så smal att gå i. Så mamma och tog den aldrig på sig ut på, utan hon tog den i honom. Och så skulle vi gå mjölken själv åt oss och åt Sandströms. Och då skulle vi hoppa över Markbäcken. Och det tänkte aldrig mor på, utan hon skulle hoppa över den där bäcken, så tog steget ut och hamnade mitt i bäcken precis och blöt sig. Ja, aldrig mer ska då klänningar komma på mig, sa hon. Så när hon kom hem så tog hon åt sig den där blötklänningen och så torkade den, så klippade den i matras. Så det är nog blivit gammal och små och inte. Och så kom det Sandströms, ja. Ja, det Sandströms, hon var ifrån Norr Sandby. Det var Peter Jons dotter i Norr Sandby, hon var syster till Gustav Pettersson och Lita i Norr Sandby. Det var sösken. Och hon var ryslig duktig den mänskan, men så hade hon ju fått gubben, var en sån där som bara ville vara fint och inte fick gå sig göra något annat. Så hon fick sträva själv i åkern och gå mjölk och ån. Men hur det var, så hade jag fått ihop så där rätt bra med pengar det. Sen kom pojken hem från Amerika, det här. En pojk där ute, och han övertog gården och hade ett bra, men han dog så ryslig hastigt ifrån oss här. Så. Och hans fru dog hastigt, hon med en svår sjukdom. Och så är vi då så långt kommande, så vingar vi mig till Häradsdomargården. Där bodde Pelas. Han hade tre pojk, men inga grebb. Och det var Johan P.S. och Gustav P.S. och August P.S. Johan P.S. han blev gift med uppifrån Ulvi. Och Gustav P.S. han blev gift med bortifrån Dysta. Och August P.S. han blev gift med uppifrån Fröslån, skulle jag tro. För brodern till henne hade gåen i Fröslån. Men det var den snällaste av all tre från Timra, så var det Gustav Jöers dotter, eller syster. Hon var så rysligt snäll. Och det gick ett segen att hon sa när hon kom hit till Sandby och skulle börja som bondkärring. Eller till Olby. Så sa hon: hör du, Gusta. August hittade han väl med. Hur stora brödskivor ska jag ske? För jag har aldrig varit några matmor. Och den där Gusta Pesa, hon var lite snål minsann den. Såväl som Pelasa, herrar Stommamora. Hon dog på vinn i en kammer som hon fick ha det. Hon fick ha en stor kruttkäpp i jämte sig och slå råttor med om nätterna för det bit hen. Och den där Johan Pesa, hon var mög för mögen. Hon bodde bort i den andra gården. Och så bygger den där herrar Stommamora, han bygger eller hjälper till, så Johan Pes och August Pes, det fick var sin gå. Men Gustav Pes, han skulle bli oxhandlare, så han här skulle inte ha någon gå. Men han söp så förskräckligt, så det blev sämre och sämre med det för honom. Så kom han hem en gång och då Ann-Maria, som kärringen heter, hon var så arg, så hon sa: om du kom hem, din knävel, sa hon, så skulle jag hänga upp dig i källaren, där kunde du häng. Och han bar söp. Men så var det ju slut, så han var tvungen att ta till någonting. Då fick han överta föräldragården där hem. På det vis blev det Gustav Pesgården. Och då var det, men häradsdomaren, han var ju rik, så det var en stor silverskatt som deltes upp till dem undan för undan, de tre. Han var den en som kunde skriva, och det vill påstå att det inte alltid gick rätt till. Och sen kommer, heter den där gården, där kommer Olavsgården. Det bodde ett folk som, om det var dövstum bägg, det vet jag inte, men några ord om vad. Men det hade Edota i giftet, och hon var dövstum. Hon heter Kajslin. Men hon kunde inte säga ett ljud, utan hon bara tecknade sig fram vad hon skulle ha. Men hon skulle ha boningsrätt så länge hon lever i gården, så hon hade Millkammaren och norr vinn. Det var hennes. Det skulle vara så här. Då är halvsöster som heter Brit, vilket jag väl kanske kan hinna tala om sen var hon bodde. Men Kajslin, hon kunde ju inte ha gården när Olas kom bort, utan då sålde gården och så skulle hon ha boningsrätt, ja. Då köper, nej, den gick, den var nog ögå länge. Det var den, men sen köper Sven Jons och Sven Jone, de bodde på älvet och var fåvakter. Men så länge Lars Karls levde, det var Sven Jonas far, så bodde de på älvet. Och sen köper de den där gården. Och det är det underliga med det, för det att när han var där uppe, den där Lars Karls, han kunde inte gå, han hade två kröckor. Men han ville dock till sjön. Och han gick till sjön på två kröckor och satt sillgarn och river. Men så hade han inga sjöbor, det visste han inte, då hade han skål, utan han frågade bönderna, och då lovade honom att han fick bugg på sjöplan. Så på den plan stod sjöbon som Per Johansson gjorde i ordning. Och sen efter Per Johansson så fick jag övertalen, för Per Johansson frågade mig om jag vill ta sjöbon, för jag hade rödfärg och gjort i ordning lite åt den. Ja, det gör jag så gärna, sa jag. Men jag blev för trött på det, och så kom Kalle, granngården här, och frågade mig om han kunde få ta mig sjöbo. Ja, det får du så rysligt gärna, sa jag. så får jag den i ordning igen. Och då tog han ner väggarna lite och så la han tag på och gjorde den i ordning och har lagt golv och satt fönster. Så nu är det så trevligt som helst så en kan vara där inne och det är järnspis. Så det är roligt att du finns kvar. Och sen kommer vi väl ifrån dem där då. Och så kommer vi till Herrskapsgården. Det var Olpesgården. Olpesa var en dotter. Och rik. Och hon gifte sig med en ifrån Bröttorp som heter Olpes. Och han i sin tur, han hade en bror som var lite ondlig. Och den hade han med sig. Och på samma gång förmögenheten förstås. Så han bygger åt brodern ut i Tomta. Så han fick inte vara i lag med dem. Och sen skulle det ju vara fin och rikt om det är sig. Och det hade i sitt äktenskap om det Olpes, det hade Johan och Augusta och Lotta. Och Lotta i sin tur, hon gifte sig med en utvändare ifrån Skåne som heter Fredriksson. Hela familjen vandrar ut till Amerika, men när han kom då gick han ifrån dem och gick över på isen till Öland och tog anställning som klockor där någonstans i Sandby och blev bekant med den där Lotta där och gifte sig. Så släkta och håll sig lite upp så det hela tiden. Och sen fick det i sin tur, det fick er gräbo och två pojk. Och den en pojken han övertog gården hem och gifte sig oerhört rikt även han. Och den andra pojken han led till klockor och var klockor och skollärare i mest hel sin tid i Sömöckelby. Och han ändrade namnet ifrån Fredriksson till Freidenvall. Och sen har de barnen kommit ut i undan för undan. Och dotra till Fredriksson, hon gifte sig med en kantor som var född i Olbäck. Det var, vad är det han heter nu då? Han, ja i alla fall. Och det i sin tur, det fick ett ställe, ett kantorställ nere i Skåne. Och det dog han. Och sen kom hon hem här med två barn. För det att det kantorstjänster kunde inte vara mycket att leva på. Så det hade inte så gott om utan hon kom och slog sig ner hos föräldrar där i norr Sandby, där det hade byggt ut sen när det lämnade gården. Och i sin tur hade hon två barn, en pojk och en grebb. Elsa heter Grebba och Sigfrid heter pojken. Pojken han lär så han blev väl någon ingenjör tror jag. Och flickan hon går hem ogift ännu. Och det är väl så bli. Och den där Axia Fredriksson stota hon lever nu. Hon är 86 år i år. Och sen kommer den där Johan P-skolan där borta. Enka efter Johan P's bord. Och Johan P's han dog ju rätt så ung och sen bygger hon upp en sibögning på gården där hon bod. Och den stora lasolbögningen den var ner i tägen. Och bort så det fanns inga. Men det byggdes så rysligt storflägigt på den där gården, för det att det gick gott i Milla Norrgåra och den gården. Och den tog Johan Pers eller de in i sin tomt med, och för den skull så blev den tomten så ovanligt bred. Och Johan Pers, han hade bara, han hade tre grebbar. Det var Helena och Matilda och Emma. Och Emma, hon var lite ondlig och blev väl mer och mer ondan för ondan. Så hon var så gammal kärring och skulle läsa och läs. Och då läs kärringen för en. Och Petrus tog svärdet och hugg örat och överste prästens dräng. Och då sa den där Emma, och det var ett pokostidtag. Och så läste hon i Bibeln, och så läste för henne, och så kom hon till det att det stod att sorgen icke för morgondagen. Det får hon väl göra, sa hon. När han ska trösk, då får han ta in vatten och ve kvällen förut. Så den vägen tänker hon i. Men hon blev mer och mer besynlig, och så var det så att det var så rikt om det, och hon skulle ha sin del med. Men hon kunde inte lösas in någonstans, utan det skulle ha en var sitt år så länge pengar räck. De där andra grebbra. Och sen när pengarna var slut, och vet jag inte vilka socken som fick ta hand om en. Men då blev hon inlöst på vårdanstalt. Hon blev mycket av 80-åringar och då. Och det fick synen i skinnkläder. För hon slet sådana som mycket hade på sig. Hon var inte för skräckligt farlig eller snära. Hon var rätt så rolig. Och när han mötte henne på gatan här, så gick hon alltid och kammer i hårflät hon hade. Och så sa hon, nu lill nyte, nu ska jag slå till dig. Och så slog hon alltid till en på axlar. Hon var aldrig otäck inte. Men hon kunde inte räkna peng den där stackaren, utan hon bara fick många peng, då var det bra. Så de här små vitpengar, tioöringar, de ville hon inte ha, utan hon ville ha femöring och tvååring, för det var stor. Och hon kunde läsa någonting, så hon läste och sling på slinggaffel, så hon slinger skosnö och sånt där. Och det gick vi och köpte då, en så vi fick köp för. Och så fick jag, som liten som jag var, fick jag alltid gå upp till Johan Pressa och köp stuv och mjölk till att ha till mat, för det att vi hade inte så gott om att vi var mycket fattig på den tiden, och det kanske hänger i lite nu. Och sen kommer den där, så får du lov att gå över den där gatan då, som det är här in, och kommer till två gårdar som ligger längst norr. Och det är det onliga med det, för när danska bränner på Öland och bränner i Sandby här, så älade de där bägge älade av brandskatt, och för det så fick deras gårdar stå kvar. Men nu är det inte med en, och det är Lars Johan gården. Och den där Lars Johan, han, nej, Lars Johan, ja. Men det var en som hette Norrant Jans, som kom ifrån Ulvi. Han bytte bort sin gård upp i Ulvi mot en gård i Söder Sandby för att få fisk. För han var så rysligt glad till fisk. Och han bygger i stor bron över sjön, som det kallar för Antianbron. Och den räcker långt ut i sjön ifrån Borghön och utåt. Och där fiskade han på den tiden, var det ett oerhört gott ålfisk. Men de där Ant Jans, du har inte en aning om det här nå barn. Det har jag inte. Men så kom de där. Lars Johan sätter dem och det. Hon kom bort ifrån Treberg och heter Ann-Brit. Och var han kom ifrån det vet jag inte om det var någon släkt till de där förr. Men i alla fall, det här i sin tur. Tre gräddbo och fyra pojk hade och tre gräddbo ja, det hade. Bland annat hade en pojk som gick i sömnen och han var i Amerika, han gick upp om natten och trallion. Så det, men den är en och då barna lever kvar ännu och han är 87 år i år. Det är Frans. Han har varit bon i Fröslund nu i många år. Han gifte sig dit med en dotter till en gård i Fröslund och fick den där riksdagsmansgården i Fröslund. Där bodde och hade i sin tur rätt så många barn. Men sen den där andra gården som låg norr om igen, det heter Peter Ols heter då med. Det hade inga barn. Det var barnlös. Och det bara min mor till dopet. Men när det sen blev gammal om det så flyttade det åt Slarsta igen eller söderut från Stenåsocken där det kom ifrån och gården togs ner och huset såldes och på olik sätt så det är precis lätt nu. Det är bara kullen ett ångsröret på bögningar. Och när det tog kull bögningar så talade om att i den ena stolpen det var en stor silverskatt nedstoppt. En hopp av ske och vad det var för slag. Det hade väl gömt undan för danska antagligen för det plundrade ju alls den där det gick fram. Men ännu så kan han ju hit någon peng där undan för undan. En som heter Engström har bott, han hittar en rysligt grann peng ner på tomta. Så visst finns det i jorda rätt så det är i grund. Det var... Och sen, ja, då har vi gått helt bonran långt som vi ser, men så kommer vi till en gård som står för gården på Älvot. Och det var den som Johan Pers hade. Den är byggd åt hel gården i fyrkant med byggningar mot upp vid vägen och en trekant och runt om med hus åt sten. Tre tomsfäll är det för det mest i den där sten. Och det var så storslaget efter den tiden så. Men så skulle det ha en brunn på gården med sig. Och det gick med slagrut och kom ut för söbögningstrappen. Och det tyckte jag att det kunde då inte ha brunn, det var omöjligt. Utan det tog den längre väster. Och det fick aldrig något redigt vatten. Och sen har det varit två, tre gånger som det har gått med slagrut och kom på samma ställe och det slår slagrutan. Men nu har nuvaren bonden, han har grävt, för nu är den där söbögningen borta igen. Så nu har han ett härligt vatten där i alla fall, fast inte så mycket. Och bögningen är bögd i fransk herrgårdsstil. Med dekorationer runt ingången på Dora. Och jag kommer ihåg det gammal Dora för det var satt i söbögningar. Men det är svårt att tala om hur det var, men fin var de och det hör ju ihop med det där. men inramningen sitter kvar ännu runt om, och det är sol av och då, alltså är det två solstjärnor, en på var sida på var dörrposten, och så är det något som det konsoler och pilaster kallas det ju egentligen, ja. Och några bitar av de där tjockkavlar som sätter sig kvar ännu. Men böggningen är ovanligt bred och stor och skulle ha stått på ett högsrum som jag tror jag har hört talas om, och skulle ha varit som skolhus det. Och invändes där i oerhört stora rum, och ett av tiden var det väl fint, kan jag veta, jag minns nu. Och var målt invändes. Fönstret, det var ljusbrun, och dörrar, det var ådror och fin, och infälld glasruta i en del av dem åtminstone. Och så i söa stora rummet, det var en spis, en fyrkantig öppen spis. Det var till i. Ja, det såg ut, det skulle väl föreställa en sorts kaklon, kan jag veta. Och så i den lilla kammaren inom, det var en liten halvrund kaklon, och då gul sten, eller sälts vad det kallades. Och den där kammaren där inom, den kallade alltid för friarkammaren. För det skulle de där rikdamerna ta emot festmännen när de kom och frier, och hade bönmännen med sig. Som bland annat så var det en den här, som det kallade för Kalltiv då, ifrån Sandbäck, som var då frier, men bevar oss väl, han var ju inte god nog, trots det att det var omätligt rik. Sen dog den där Tivro, eller den där Tivro Karl som han friet till, hon blev gift med en som heter Victor Nilsson, och då i Vickelby. Och jag tror, om jag minns rätt, att det här 9 barn. Det var gräsligt med barn. Det var. Och så var det den andra dotra. Hon blev gift med en som heter Eriksson ifrån Ronstensocken, tror jag det var om det. Och ja, det var det visst, ja. Men det hade inte mer än 3 barn. Det var Axia och Ester och Einar. Jo, så kom Lager med. Han var lika gammal som jag. Ja, jag tyckte väl, sa Einar en gång, att jag hör far var uppe och tassade om detta. Så då var han väl och talt med mor något slag. Och den där Lager, han lever ensam bort i Jotorp nu, och har den gården som det här där. Och den här gården här innan var så fin. Jag kommer ihåg, där gick ett staket, först en liten låg mur med 2 små, ja, en små stolp, det kan jag inte säga, för flisor som låg över, det var fyrkantig, och hakar som satt i stolpar, det var så stora och kraftiga. Så det har varit ett par kraftiga led. Och sen var det ju bara, om vi ser ett par, 3, ja, kanske vi ser 5 aln upp till böggningshörn. Och där kom de rätt stora potar, svartkärrad och fin. Och så det är utskett överstök över med fyrkantig knopp och borrhål och husorgel, blommor och så listverk och på det. Det kom jag så väl ihåg hur grann det var, men det var bara svettkärret. Och så gick det ett staket runt om ifrån böggningar runt om till den söa böggningen. Och det stod på den där stenfoten, ja, och det där staketet, det var mycket över metern, ja, det var det. Det var då 1,5 meter. Och det var såget på i snebit undan för undan. till det kom ner till backen. Då vände den ännu vägen till det kom upp till toppen igen med de där bitarna. Och det stod det läng. Men sen plockades det bort en bit då och då. Och så var det en liten övergång i jämt och söra böjningar. Så det klev över in till vårt där då. Och stora lagolstora och det små lämmar och, som satt för fonstra, för det stängdes ju för bofonstra, stängdes stora trälem om kvällen. Det var tjockbreda och panelt med pärlbreda på tvara och rödmålor, för det var väl mest rödfärg på den tiden. Och så vitrappor väggar, det var en ståtlig gård, Johan Persgården på den tiden. Och är väl ännu, för han står sig väl. Men nu är halmtaka och teltaka bort och allt är plåtbelagt och moderniserat på olika sätt. Och ångsrö och kaklång, det är utkastet, men det är på nytt en kaklång uppsatt, för den frun som nu är i gården, hon är mök för gammalt, så hon har tagit vara på sådant, så hemmet är mer likt ett museum än ett vanligt hem. Det är dyrbara saker, oerhört att få se på. Och den här pojken nu som är hemma och vi talar in det, han heter Magnus Peråke. Och han har gjort i ordning en sån där moraklock som går nu. Så det var riktigt roligt. Jag var med när Ragnar köpte den där moraklockan och kom hem med den till si mor. Och då sa hon, ja, nu är det väl inte annat än du får så i ett hål i taket och ställ resten av klockan upp på vinden. För det är, hon har ju inte rum här annat än, får vi ha en i två delar, det går ju inte alls. Men hur det var, så har klockan kom på sin plats nu och går bra. Det är så många som beundrar det där hemmet för allt det gamla det finns. Och det finns massor av saker som det har hittat. Det är stenöxor som man kan beundra för finheten och storleken. Det är så mycket. Men jag får väl inte tala om den gården mer. Men nu har vi gått igenom. Det likes blev det sist i den där sträckan. Men sen var det kvarnra upp på älvet. Och det var den norrkvarna. Det vet jag inte vad hos stort skapels, det kan jag inte säga. Men sen kom Norrgårdskvarna, som vi alltid sa. Hon kom sen upp på älvet där jämte. Och så kom Nästkvarna, hon kom rätt långt upp på älvet. Det var Gustav Peskvarna. Och sen lite längre ner på älvet, där kom en kvarn som kallades för, ja, det hade inte något annat än det sa Larsas kvarn, för det var hon som ägde den på den tiden jag växte upp. Vem som har haft den? Det har väl Karl det som är gården har väl haft den. Och sen kom Johan P.s kvarn, det var en lite smal kvarn. Hon kom lite sör om allt om det sen. Och sen kom det en kvarn med brötet tak och stor och kraftig kvarn. Men det var bara vanlig kvarn för det. Men hon var flyttad uppifrån platsen där upp till Lars Karls bord. Så det flyttade ner en med sig när det köpt gården. Då flyttade ner kvarnar där. Hon har varit där upp på backen som pinkvarn, som det sa eller. Det var, fick rågsikt och kornmjöl och sånt det kunde göra på den. Men det ändrades på en sen och gjorde den till sammanmalet bara. Det var den. Och sen kom bort i Sidda. Där kom i kvarn som tillhör Olpeus där upp, eller i den går Algo Fredrikssons. Men det De plockade ner den där kvarna och så gick det i kompani med Gustav Ols här bort. Att de skulle ha kvarna ihop, och det var ju vetkvarnen och lammkvarna som Gustav Ols hade. Men då plockade de bort sånt där, för det var inte något att ha på den tiden. Och så gjorde den tillsammanmalt med, och så malde de ihop det. Och så kom den allra sist kvarna på Söbacken där. Men det var Åland, eller Johan Olkvarna, vilket det nu kallade den. Det var också en vanlig kvarn, var det sammanmalt. Så jag tror att jag kan räkna ut 7 kvarnor som har stått där på Sandby älva. Nu är det ingenting kvar. Möjligen någon halv kvarnsten ligger det. På det vis går det och förintas allting. Och jag förresten, jag har inte något att säga om det. För jag var med och vältkullekvarn.